Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
All right, det är fredag den 13, det är 20 Knut och den amerikanska rapportsäsongen river igång på allvar i eftermiddag. Och på det har vi fått inflationsdata från Sverige och en rad vinstvarningar den 13 januari. Dagens datum som sagt, du tittar på Börsmorgon. Vi ska förstås snacka om den urstarka marknaden som fortsatte upp på Wall Street igår, något dämpat på slutet och där rapportsäsongen alltså börjar. Flera vinstvarningar som sagt och flera heta case som vi ska snacka om här i studion. Och så blir det svensk inflation med Kristina Nyman om en liten stund. Här i studion har vi gästerna och småbolagsfantasterna får vi säga, Victor Henriksson, Carnegie respektive Fredrik Skoglund, egen verksamhet, FF-fonder, ursäkta. Tack. Fredag 13, blir det en otursdag på börsen idag?
Hoppas inte det, men börsen har varit väldigt stark nu ett tag, så vi får väl se.
Tankar kring den starka börsen och kring fredag den 13?
Ja, kring fredag den 13, nej, jag tror inte det blir en otursdag på börsen. Jag tror det blir en ganska mild avslutning på veckan.
Varför har det gått så bra då? Varför har vi det här fantastiska, den här fantastiska starten på året? Din korta resumé på...
Nej, men jag tror att det är tre anledningar. Jag tror att för det första så har energipriserna i Europa kommit ner lite. Inte blivit så himla dåliga som vi befarade. Sen så har vi generellt sett inflationen är på väg ner. Och sen så var det en väldigt tuff börs under förra året som vi nu liksom kan andas ut ifrån lite. Så att det tror jag ligger bakom den här uppgången. Plus en fjärde grej. Att många aktier var hårt blankade och då blir det liksom en studs uppåt bara av det också.
Mm. Intressant. Vi ska snacka mycket inflation om en liten stund, men jag vill nämna rätt mycket bolagsnyheter. En är att Catena Media ska börja med återköp av aktier. Man var ute häromdagen och snackade om att det kanske var en affär på gång, men lite otydligt. Mycket signalerande från Catena Media, någon reflektion kring det?
Ja, vad ska man säga? Det verkar vara en styrelse som verkligen har bestämt sig för att göra allt för att få upp aktiekursen. Och det är ju bra. Å andra sidan kan man säga att det kanske ibland inte riktigt ska behövas alla de här åtgärderna för att få upp en aktiekurs om det är ett riktigt, riktigt bra bolag i grund och botten. Så att,
show, don't tell brukar vi lära oss på journalistutbildningen.
Men det är naturligtvis bra att ha en aktiv styrelse i ett bolag. Så är det ju.
Vill du flika in något?
Nej, men, och det är säkerligen... aktivitet runt bolaget då, men kanske inte har kommit hela vägen fram till ett bud. Så då gör man det här istället då kanske.
Hela vägen fram kom inte heller Kindred som tvingades vinstvarna igår kväll. Omsättningen ökar visserligen i Q4, men resultatet motsvarar inte förväntningarna. Där förklarar man till stor del med fotbolls-VM i Qatar. Vem av er är bäst på sport?
Ja, det är viktigt.
Nej, jag vet inte. Men det är förvånande, absolut. För att fotbolls-VM kändes ju som en stor framgång för spelbolagen. Många oväntade resultat. Och det är det som spelbolagen trivs med. Många oavgjorda. Och vi som spelar på fotboll tippar sällan oavgjort. Vi tippar ofta att mitt favoritlag ska vinna. Så blir det oavgjort så brukar det generellt sett vara bra för spelbolagen. Och blir en sensation, resultat ser också ofta bra. För de allra flesta tippar att favoriten ska vinna. Så därför så kändes det som att fotbolls-VM var bra ur spelbolagens perspektiv. Så det här var oväntat, absolut.
En ABG skrev i morse att aktien skulle ner 10-15%. Så ganska stor skräll om det blir så.
Ja, men så kan det vara. Och man skulle väl kunna då... Man hade inte trott det, men det kan ju vara så att även konsumenten håller i sin... spelplånbok lite grann extra nu då när det har varit tuffa tider. Och det kanske är det som ligger bakom att det har varit lite lägre volymer.
Om det är så har vi en pusselbit till vårt inflationspussel som vi ska lägga strax. Men jag vill nämna Tobii också. Kom en omvänd varning igår kväll. Man förväntar sig att rapportera positivt rörelseresultat i Q4, vilket är högre än bolagets prognos och marknadens förväntningar. Reflektion.
Ja, men det är ju positivt att de når positivt resultat då. Ja. Och det här har ju varit, det är ju då spelverksamheten och också teknikutveckling, alltså inte den handikappanpassade produkten som är uppdelad i Tobii Dynavox, utan och här har vi ju väntat på att AR och liksom ska ta fart liksom med goggles och sådär. Och nu har vi ju, Sony har ju lanserat, och nu när bristen på avancerade halvledare verkar vara helt över, framförallt för det i databranschen, det finns hur mycket som helst. Då kommer ju antagligen konsolerna för PS5 och nya Xbox-versionen faktiskt flöda ut i marknaden. Och det kanske kan vara lite bra timing för Tobii då att vara med på den här resan. Så att, ja, men det känns väl lite positivt faktiskt.
Trevligt. Vi lägger en dålig nyhet i lagret av uppdateringar, och det är att Kalifornien verkar stämma Novo Nordisk, amerikanska Eli Lilly och franska Sanofi för att ha drivit upp insulinpriser genom citattecken olagliga, orättvisa och vilseledande affärsmetoder. Det här pressmeddelades igår ifrån delstatens chefsåklagare. Jag vet inte om ni vill plocka upp Novo Nordisk, annars så kan du väl snacka lite Electrolux när vi ändå har en så kunnig Lux-panel här i studion.
Ja, nej, men Electrolux kom ju med en rejäl vinstvarning häromdagen. Jag vet inte om ni har diskuterat, men det är ju också ett tecken på att det var framförallt Nordamerika, att konsumenten håller i plånboken rejält. Det var ju väldigt liksom lageruppbyggning hos retailers. Och, så att 2021 var väl bästa året någonsin för Elux. Och 2022 kommer att vara sämsta sedan 1981, vad jag förstår. Så att det är ju omvandla världen 2021 mot 2022. Förhoppningsvis även att 2023 blir ett annat börsår än det vi hade 2022. Jag tror lite att det kommer bli annorlunda i alla fall kring räntor och inflation under året. Hoppas det.
Mot det kan man ju säga att det Electrolux pratar om, det var kanske lite grann det som redan har hänt, och aktiekursen har inte heller utvecklats särskilt positivt för Electrolux, så att aktien värderas ganska lågt. Plus att nu råvarupriser och sånt kommer ner nu, vilket brukar vara bra för Electrolux. Så att allting är inte nattsvart för det bolaget om man tittar på aktiekursen. Det tror inte jag.
Nej, och konsumenten, det är det som Victor, konsumenten har ju redan hållit i plånboken. Och om vi nu kanske får en liten lättning, i alla fall inte fortsatt förvärring på räntesidan, så kanske man, om man har jobbet kvar, kommer tillbaka lite grann. Så att, jag håller med, det är ju lite en historisk event.
Historiskt kanske också, man kan säga att inflationsdatan, vi fick svensk inflationsdata idag efter gårdagens amerikanska siffra. Kom ihåg att gårdagen var ju helt in line med förväntningarna. Idag var det lite värre inflation i Sverige än vad man kanske hade trott. Första huvudsiffran på 12% drygt, och den räntejusterade på 10,2. Även ex-energi låg högre än väntat, 8,4 om jag inte missminner mig, mot förväntade 8,3. Vi pratade om det med Kristina Nyman tidigare i morse, och det klippet lät så här.
Framförallt explosiv energi som vi fokuserar på. Och även om det inte är en jättestor avvikelse, så fortsätter det ändå vara en avvikelse uppåt, vilket ju har varit en lång historia förra året. Så att spontant lite oroande.
Med reservationen då att detaljerna inte är genomgångna ännu, vad kan man tänka sig? Det här är väl en viktig siffra för Riksbanken som ska fatta beslut ganska snart. Kan man tänka sig att det här blir en påverkande dataskörd?
Ja, men allt som har med inflation påverkar ju åt ena eller andra hållet. Sen tror jag inte det här kanske siffran, nu har jag som sagt inte hunnit titta alls hur det ser ut. Men den tillsammans, man kommer ju få ytterligare en siffra som är den viktiga januarisiffran, men också får de här vägningseffekterna som kan påverka. Tillsammans med statistik, inte minst från Konjunkturinstitutet på företagens prisplaner. Allt det där sammantaget är ju det som sätter upp. Så att det här är ju åtminstone pekar ju åt det högre hållet för Riksbanken. Och vi räknar ju med att de ska höja med 50 punkter. De själva ligger väl på ungefär 25.
50 punkter från Riksbanken alltså, men lite tillbakablickande natur i den här datan, Fredrik.
Ja, men det är det ju. Men det är ju väldigt höga siffror såklart, så att det kommer väl tvinga Riksbanken att höja igen då. Men jag tror ju att om vi tittar på det som händer i husbyggarbranschen och bostadsmarknaden och etc. Och vi är ju ett ganska liksom känsligt bostadsprisland. Vi har mycket rörliga räntor. Så är det ju tvärnit. Så Riksbanken, höjer de nu, då gör de ju någonting. Alltså, det har ju redan stannat i den delen av ekonomin i alla fall. Så att, men kommer säkerligen höja en gång till.
Säkert. Samtidigt som det är himla svårt på de här tidsserierna nu. Det är liksom energipriser och räntekostnader som ska in i det här som vi tidigare inte har bry oss så mycket om. Så det är ganska svårt prognostiserat. Men att inflationen har toppat någon gång i somras, det är ganska tydligt. Så att trenden är neråt, det tror jag att det är jag ganska säker på. Sen att det blir såna här olika hopp i kurvan, det får vi nog också räkna med. Men att trenden är neråt, det tror jag är ganska säkert.
Och vem eldar på trenden neråt mer än Elon Musk som har sänkt priset på Tesla-bilar i Europa med mer än 100 000 för lite olika modeller? En ganska intressant nyhet idag.
Ja, men det är ju, alltså, å ena sidan har vi över 10% inflation i Sverige och sen så sänker Elon Musk bilar med 15%. Det är ju intressant så tillvida. Det pekar kanske på ett, det finns gott om avancerade halvledare så det går att producera.
Billigt.
Två, efterfrågan är nog inte så hög just nu. Och tre, så finns det väl, som jag tänker på, elbilar är ju billigare att producera egentligen på lång sikt än förbränningsmotorer. Och då skulle vi kunna ha, alltså, på lång sikt, så om vi ska ha ett sjunkande pris på elbilar, ja, det är ju väldigt intressant för inflationen då. Men det är omvända världen här också då. Och då får vi se om det är så att Elon Musk, alltså sänka priset, är mer en tydlig signal för vad vi ska förvänta oss om 2023 prismässigt. Eller om inflationen då ska bita sig fast.
Mm. Eller om den landar någonstans mitt emellan 4-5% var Mohammed eller Arian inne på när vi pratade om honom häromdagen. Men jag vill visa ett tweet från Mikael Sarve på Nordea, en annan kär gäst här i studion, som tyder på, det här är Nordeas egna modeller för inflationsutvecklingen framåt i USA dock, som pekar ganska markant neråt, Fredrik, apropå ditt resonemang.
Ja, det här pekar väl mot att vi ska ha 2,5% KPI i USA i mitten av 2023 då. Och där ligger nog inte förväntningarna riktigt. Men, och jag tror att det här, en sån här indikation är nog också en delfaktor till varför börsen har varit så stark nu. Mm. Att för under hela 2022 har vi varit väldigt framåtblickande, 9-12 månader framåt. Om börsen ska fortsätta vara så framåtblickande så borde man ju titta då kanske på andra halvåret då. Vad kommer vi ha för ränteläge då? Och då tycker jag det mesta tyder på att vi kommer ha ett helt annat ränteutsikt andra halvåret då. Givet de signalerna vi ser här och nu. Det finns de som, State Street har någon undersökning de gör med AI i hela USA, alla retailers. Det var någon som sa att det pekar på att det är deflation i producentpriserna i USA i december i år.
Så redan nu så har vi sett en riktig...
Alltså igår när CPI kom i USA så mycket kommentatorerna snackade om att alltså de datan som de tittar på där är ju bakåtblickande om det är huspriser och etc. Medan som jag tittar på datan här och nu så är ju huspriserna även i USA på väg neråt.
Mycket snack om räntor, men nu går vi faktiskt in i rapportsäsong i alla fall i USA. American Airlines körde en omvänd vinstvarning igår, förstås mycket efterfrågan på resor. Uppdaterade prognoser så gav aktien luft under vingarna. Bank of America, BNY Mellon, BlackRock, City, Delta, flygbolaget alltså, JP Morgan och Wells Fargo kommer med rapport i kväll, eftermiddag kväll. Viktor, kommer vi liksom gå från inflation till rapportspaning nu på börsen?
Ja, det tror jag. Sen tycker jag det är lite roligt att man ser att American Airlines går bra. Jag vet inte, alla vi som kanske har varit ute och rest lite, man ser ju verkligen att vi resekonsumenter har absolut inte lagt oss ner för att dö, utan vi reser som aldrig förr.
Det var svindyrt att åka till New York över julen, kan jag meddela.
Ja, det kan jag förstå. Men det är väl ändå en bra spaning att allting har inte tvärdött. Vi utrör på oss, och det tycker jag är positivt liksom för konjunkturutsikten, att det inte liksom tvärdött. Men som svar på din fråga, ja, jag tror vi kommer att titta mer på rapporter nu, självklart. Och jag tror inte de kommer vara så fruktansvärt dåliga som man kanske kan befara. Jag tror inte liksom, återigen, jag tror inte att allting har tvärstoppat, utan det kommer tuffa på ungefär som vanligt, tror jag.
Rapportperiodspaning?
Nej, men jag tror det också att det blir ganska okej rapporter. Sen är det viktigt vad företagsledarna säger i outlooks framåt. Och sen så finns det vissa sektorer liksom såklart där det kommer vara mer tydligt än i andra att det har stannat in. Jag menar, Elux har redan varit ute och sådär. Konsumentrelaterat kommer säkert vara ganska liksom försiktiga, men där har ju kurserna redan kommit ner så att säga. Och jag håller med Viktors spaning där på resandet och tjänste. Liksom, det var väl ganska fullt på restaurangerna i New York också, kan jag tänka mig. där det är ju att produkt efterfrågan som var enorm under pandemin, den har ju nu ersatts av tjänsteefterfrågan, om det är resor och hotell och restaurangbesök. Men där är det ju fortfarande ganska bra drag.
Möjligen skulle man kunna invända att då kommer tjänsteinflationen att vara mer hårdnackad. Men nu lämnar vi inflationssnacket. Jag vill prata om 20 Knut. Har ni slängt ut granen, gossar?
Ja. Igår. Lite försenat, men igår.
Och då går vi vidare till Studio 2 och börsöppning, för klockan har nämligen slagit 9. Emily Lundgren står redo vid skärmen.
Tack för det, Gabriel. Jag här på skärmen så kan jag se att det är ganska lugnt så här inledningsvis. Men vad har vi varit öppen? 10 sekunder, 30 sekunder eller något sånt där. Terminen sa att det skulle vara ganska lugnt så här vid öppning. Det är det också. Svagt, svagt, svagt ner. Nästan oförändrat på OMXS30 åtminstone. Sen har vi Sinch i toppen som stiger sådär 2% just i storbolagsindex. Efter det Autoliv, Boliden, Kinnevik och så byter det snabbt plats och SCA kom in där. Men det här är ganska, en av de här staplarna kan se ganska höga ut. Så är det bara sådär en halv procentenhet ungefär. Men Sinch alltså sticker iväg på uppsidan med 2%. SBB, Telia, Ericsson i botten på, med nedgångar på sådär 1,5% istället. Vi pratade om Kindred. Det har inte kommit ett avslut ännu. Jag såg att ABG sa att de tror att den här vinstvarningen för fjärde kvartalet skulle pressa aktien 10-15% vid öppning. Ja, det ser ut att bli så mycket som 17%, men ännu inget avslut, så vi får återkomma dit. Tänkte också kanske då att sektorskollegor kan tänka sig dra med, typ som Betsson och Kambi. Ja, det blir minus. Inte lika mycket minus som det är, kan bli för Kindred när det där avslutet kommer. Men Betsson ser alltså ut, eller är ner i 3,5%, Kambi 4%. Medan Catena Media istället då, som också kanske skulle kunna tänka sig pressas på Kindreds vinstvarning, har ju kommit om med sitt aktieåterköp som ni pratade om. Ska återköpa för 100 miljoner åtminstone. Vilket då innebär att det finns en ganska stark uppsida där jämfört med sektorskollegorna, ska säga. Nu ser jag att det ser lite stökigt ut på skärmen, men jag får fortsätta här med att nämna bland annat Atlas Copco, som alltså kommer få en, eller har fått en sänkt rekommendation från Nordea, lite sådär med tema verkstad, vad är dyrt just nu, medan då SKF istället får en höjd riktkurs av Pareto. Ganska små rörelser i de aktierna, ska säga, så att det verkar vara lite sådär lugnt där, inte riktigt det man tar fasta på just nu. Samtidigt då också Tobii som kom med en omvänd vinstvarning. Man vänder till vinst i det här kvartalet, för att fjärde kvartalet förra året, eller 2021, då var det istället förlust. Och man stiger så mycket som 17%. Inget avslut där ännu, så att det verkar bli där omkring. SAS har kommit med besked om att man har slutit nya avtal med sina leasinggivare, så flygplansuthyrare. Man kommer spara 1 miljon kronor per år. Det är ju jättemycket pengar, men SAS vill ju spara 7,5 miljarder, så att man har inte kommit hela vägen. Men aktien ser ut att stiga sådär en 4% i alla fall. Sen har vi också en Embracer som ju backade väldigt kraftigt igår och den är oförändrad idag, så det verkar liksom ha lagt sig på den här Ubisoft-varningen för gaming-sektorn som kom. Men annars alltså svagt ner på Stockholmsbörsen, Sinch i toppen och Telia i botten än så länge.
Mycket spännande. Ganska stark start på året, Fredrik. 2 veckor in i året, vi är upp 9%.
Ja.
Är det 52 veckor på ett år? Man kan göra matten.
Ja, ganska mycket. Det känns osannolikt att det ska fortsätta i den här takten hela året faktiskt. Men det man kan säga angående spelbolagen, men även Ubisoft och Embracer här. Om det är så att konsumenten faktiskt har hållit i kronorna under, liksom, att det är det som påverkat Kindred och även Ubisoft och de här, så är det tydligt att konsumenten har börjat spara på produktinköpen. Mm. Vi köptes nog ganska många dataspel under pandemin, får man ju säga. Mm. Så att det är nog ganska naturligt. Mm. Sen så tror inte jag att på sikt att det kommer fortsätta så här. Jag tror ändå om arbetsmarknaden håller i, som den verkar fortfarande göra, så tror jag konsumenten under 2023 förhoppningsvis fortsätter att konsumera.
Mm. Precis, jag tror att, som Fredrik är inne på, det kan också vara liksom en fortsättning på de här omvända covid-effekterna. Att vi spelade väldigt mycket dataspel och på betting-sajter under covid, och vi reste väldigt lite. Så att jag tror att det kan vara kanske en fortsättning på det också.
Intressant med SAS. Jag undrar om American Airlines eldar på SAS-aktien uppgång. Men det ni har varit inne på hittills, det är ju väldigt mycket att allt som har gått dåligt vänder nu. Sinch är väl ett trevligt exempel på det. Gick jättedåligt 22, kommer igen starkt just nu.
Ja, precis. Jo, men det har vi sett. Sinch och andra aktier som har gått dåligt, till och med varit blankade. Naturligtvis, där ser vi en stark vändning. Fastighetssektorn som gick dåligt 2022 har ju också tydligt vänt upp. Så att Det är väl egentligen bara i små och pyttesmå bolag som inte ser den vändningen.
Tråkigt när man har två sådana småbolagslovers här, men fortsätt.
Nej, men under 2022 så var det naturligt att man, liksom, man skydde allting som hade med risk att göra. Det var ett sällan skådat liksom, kompott av dåliga nyheter. Det var krig, det var inflation, det var energipriser. Så då är det naturligt att börsen går ner och att man flyr risk. Och små bolag och pyttesmå bolag är mer riskfyllda än de stora. Nu har vi kommit tillbaka till många av de här så att säga, sakerna som gick dåligt under 2022, men inte de små och pyttesmå bolagen.
Har vi någon förklaring till det, eller går vi och väntar på att det ska lossna lite grann? Vill du kroka på här?
Ja, men jag tror det är viktigt att man trycker på att tittar man tillbaka sen de sista, jag gjorde den genomgången häromdagen, sista 24 åren så är aktiefonder upp, 17 av de åren är positiv avkastning. Jämfört med blandfonder och räntefonder, jag tror aktiefonder hade då nästan 700% avkastning och räntefonder var kanske 60% och blandfonder var väl 170 eller något sånt där. Att under sådana här perioder, att det är viktigt att fortsätta spara och tar man det ännu lite längre och tittar på då vilka fonder, aktiefonder, ja, men då är ju småbolagsfonder har under den året, de här åren skapat 1500% avkastning mot Sverigefonder på ungefär 1000%.
Och vi ska illustrera det resonemanget med några staplar, men först vill jag titta på den här bilden där vi ser Erik Carnegies mikrokappindex.
Ja, precis. Där de senaste 12 månaderna. Den översta är då liksom breda börsen som då domineras av stora bolag. Mittengrafen är småbolagsindex och den bottengrafen är mikrokappindex. Så att det visar då att de stora bolagen leder uppgången, och så brukar det vara. Historiskt sett så brukar det alltid se ut så att när man känner sig mer trygg och när börsen vänder upp, ja, då går man till de stora bolagen. Och sedan så söker man sig historiskt sett neråt i börslistorna och tittar på dem lite mindre.
I en lite mognare del av...
Ja, när man känner sig lite mer trygg med börsuppgången, då vågar man titta på de små bolagen. Och det kanske börjar närma sig det läget nu.
Vi kan fortsätta även på konsumenten. Alltså.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Så, om de stora bolagen kanske är mer dominerade av liksom, institutioner och passiva flöden, medan de mindre bolagen, där är mer privatpersoner. Så privatpersoner under Q4 har väl hållit i kulorna överallt. Man har inte investerat. Sen om de känner sig lite trygga under 2023 så tror jag att även de kommer komma tillbaka till aktiemarknaden. Och då kanske man tittar lite längre ner i aktielistorna, helt klart.
Mm. Här är de staplarna du snackade om tidigare, Fredrik. Ja.
Nej, men det är bara viktigt att påminna sig när man blir orolig att konjunkturen, vi ska ha en låg konjunktur framför oss. Tittar man historiskt sedan 99 då, så har svenska småbolagsfonder 12% årlig avkastning per år. Och med ränta på ränta effekt 1500% avkastning under de här åren. Du har räntefonder, blandfonder är knappt 4% och så har du Sverigefonder. Alltså, jämfört med, det här är då från fondbolagens förening, alla fonder som marknadsförs i Sverige, så är det ju väldigt stor skillnad. Och det man får leva med då, när man kanske, om man kör en microcap-fond eller en småbolagsfond, ja, när det går ner så går det ner lite mer, men sen när det går upp så går det, historiskt har det i alla fall gått upp betydligt mer. Och det beror ju mycket på att i de här bolagen så har du högre vinsttillväxt än i de stora bolagen. Det är inte så konstigt. Ett litet bolag kan växa snabbare än ett riktigt stort bolag. Och över tid så är det vinsttillväxt som skapar avkastning för aktierna. Så att jag tror ju att 2023, om vi tittar in i andra halvåret, där inflationen säkerligen har kommit ner på en helt annan nivå, då kommer intresset för den här typen av aktier på ett helt annat sätt. Och vi har ju sett, som Victor var inne på, fastighetsbolagen kommer tillbaka ganska kraftigt. Det är ju, svenska tioåringen var väl nere på 1,85 häromdagen. det är ganska lågt.
Det är ganska lågt, men inte lika lågt som gruvan i LKAB.
Nej,
det är flera hundra meter.
Det där är ju ett riktigt bra.
Ja, visst är det trevligt. Ja. Jag vet inte om ni vill ni säga några ord om att vi hittat massa potentiellt nyttiga mineraler i den svenska bergen.
Jag noterar att det var en väldigt stor nyhet, inte minst på er fina tidning. Men kan någon förklara för mig, fråga dig Gabriel, vad betyder det och vad är det värt?
Det är värt jättemycket. Det betyder att Sverige nu äntligen kan lägga Norge bakom sig i backspegeln. Nej, jag vet inte. Det är väl lite svårt att säga, men vi såg ju bilderna från presskonferensen igår. Optimismen är väldigt stor. Så stor som den bara är när det är lite abstrakt och långt fram, tror jag.
Ja, men det är ju fantastiskt om vi i Sverige har Europas största fyndighet, så vi slipper importera från Kina kring det här. Och vi ska bygga en hel batteridriven ekonomi, så är det väl jättebra. Vi får hoppas på det.
Jag hoppas bara att fyndigheten inte ligger under dit de flyttade Kiruna, så att de måste flytta stan igen. Men hörni, när vi ändå pratar gruva, jag vill nämna att Lundin Mining meddelade lite uppdateringar för sin helårsproduktion 2022 och nya prognoser för nästa år och perioden fram till 25. Kontentan verkar vara att det mesta man har tagit upp mindre mineraler än vad man har angett tidigare när det gäller de flesta råvaror, med undantag för nickel som ligger i övre delen av spannet. Från nickel och gruvor tänkte att vi ska ge oss in i verkstaden. Du har ett resonemang som bygger på Volvo, Concentric och Bulten.
Ja, precis. Nej, men det var på samma tema som vi nyss var inne på, att de stora bolagen har klarat sig bättre nu sista året än de små.
Och då gissar jag att Volvo är vitt som har gått minst dåligt här.
Exakt. Volvo, som för övrigt är ett fantastiskt fint bolag, jag vill absolut inte klanka på det. Det är ett jättefint och välskött bolag som också ser billigt
ut. Särskilt om man ska bygga en stor gruva, då behöver man väl en massa lastvagnar för att hantera det där.
Exakt. Men det är mest för att åskådliggöra då att de nedre två kurvorna där, Bultens och Concentrics kursutveckling, har då varit väsentligt sämre de sista 12 månaderna. Och då, det är då två bolag som är väldigt starkt kopplade till samma drivkrafter som Volvo. Underleverantörer till samma industri. Och för övrigt då två jättefina och välskötta kvalitetsbolag, men som är väsentligt mindre.
Är de konjunkturkänsligare då? Nu är väl Volvo ganska cykliskt i sig. Hur underleverantörer brukar väl vara lite...
Kanske lite mer utsatta, men ganska jämförbart skulle jag vilja säga.
Jag har ett litet resonemang där. Ja. Om man tittar på bygg och fastigheter, udda, då är ju lastvagnar, det är ju kontorsmarknaden. Medans bilar, det är husmarknaden. Husmarknaden är jättestor, bilmarknaden är jättestor. Lastbilar, det är en mycket mindre marknad. Så jag tror att det kan vara en mycket längre tillväxt i den. Och som du nämnde, dels har vi då e-handel som driver på. Sen har vi tyvärr, om vi ska rusta upp alla militära funktioner, det kommer att vara jättemycket lastbilar. Så jag tror att den här nischen är mindre konjunkturkänslig än bilar till exempel. Det är mindre konsumentdrivet.
Det var en spaning. Det var en bra spaning. Då landar vi att de här bolagen inte bara är billiga, de är förhoppningsvis inte så konjunkturkänsliga som man skulle kunna befara.
Kanske.
Kanske. Ja. Trevligt tycker jag.
Ja, men jag håller med. Det händer ju väldigt mycket inom lastvagnar, elektrifieringen. Framförallt det, och det påverkar Concentric framförallt ganska mycket, där du går från förbränningsmotorer även till mer elkomponenter. Och då är ju Concentrics produkter som de säljer in till dem mycket dyrare då. Så att där kommer du ha ganska hög tillväxt och kanske till och med även lite bättre marginal för den under den resan framåt här.
Vi ska inte ägna hela morgonen åt att förklara de här bolagens verksamhet, men Bulten då, som gör fästelement till fordonsindustrin i elfordon, så krävs det faktiskt lite fler fästelement än till gammaldags förbränningsmotorbilar. Så att det är bra för både Concentric och Bulten att det blir elektriskt.
Jag har inga invändningar. Jag för min del får ni gärna lägga hela programmet på Concentric och Bulten. Jag tycker det är jättespännande. Jag visste inte att de var lastbilsfrämjade på det här sättet. Så trevligt. Mm. Vi går vidare och ska titta på en graf som visar kreditspreadar i Europa. Lite apropå risk och humör, Fredrik. Det här verkar ju komma neråt, vilket gör att vi är piggare och gladare helt enkelt.
Ja, men så är det ju. Och det här är en historisk, ni ser liksom pandemiutbrottet rakt upp till 700 baspunkter då, spread. Och det här är ett brett europeiskt index. Och vi har varit uppe nästan på samma nivå här när det var som värst. Och varför tar jag upp den här? Jo, för den här var väldigt korrelerad i uppgången den här senaste gången med gaspriserna. Jag fattade inte riktigt varför det skulle gå upp så mycket, men det var ju väldigt mycket gasprisrelaterat. Och till slut trillade väl poletten ner för mig att det här var ju en riskindikator på tysk ekonomi. Mm. Att Putin skulle verkligen få den att trilla över med höga gaspriser och elpriser. Men i takt med att elpriserna har kommit ner, så har den här kommit ner ganska... Det kommer inte bli massiva konkurser i Tyskland, för att konjunkturen kommer rulla på. Och varför är det viktigt? Jo, för att om vi tar då fastighetsbolagen, de har ju, speciellt de som har obligationer, de har ju drabbats av det här. Och sen har vi några bolag till då, som och jag vill belysa ett då, till exempel Securitas, som har en ganska... Liksom, om man tittar in i 2023, ja, vi reser mer, det blir mer event, det kanske blir lite mindre tryck på lönerna i USA eventually. Och billig aktie, det mesta ser ganska bra ut för Securitas, men aktien funkar inte. Varför då? Jo, för de har fortfarande efter det här förvärvet av Stanley en ganska hög liksom, belåning. Och de har några obligationer som behöver liksom, omförhandlas. Nu har de jättebra finansiering i flera år framåt med bankerna. Men om den här går ner, det kommer vara en ytterligare pusselbit. Om de kan finansiera om sina lån på betydligt lägre spreadar, det kommer vara en väldigt positiv trigger. Och då har du den där, det skulle man kunna översätta till några andra mer belånade bolag också. Om det är fastighetssektorn eller andra bolag som har lite... Sen är det för tidigt att säga att det är liksom en helt över på kreditmarknaden. Det är det absolut inte. Men skulle den där fortsätta ner, den kommer påverka hela obligationsmarknaden. Och då kommer den typen av bolag som har, speciellt i Securitas, det är uppenbart att de går inte upp för att man är orolig för balansräkningen.
Många saker jag vill plocka upp här. Victor, kan man tänka sig att småbolag generellt varit hårdare straffade av en illamående kreditmarknad därför att stora bolag lyckas hantera sin finansiering på något sätt, men småbolagen blir mer utsatta, apropå vårt tidigare resonemang?
Kanske lite, ja. Det är väl, ja, de har nog, större bolag har väl generellt sett kanske bättre liksom, tillgång till kapitalmarknaden än små, om man generaliserar. Men sen, jag håller verkligen med Fredrik, den där grafen är otroligt viktig. Det är ju när kreditspreadar går rakt upp i taket, så där, det är då det blir väldigt obehagligt, för att det påverkar allt, mer eller mindre, antingen direkt eller indirekt. Så att det är en jätteviktig graf.
Jag är ju, försöker hålla upp en image som pessimism och tycker att börsen har gått lite väl starkt in i året. Men det är ju mycket som inte har blivit så illa som vi befarade, apropå den här grafen.
Ja, och man kan titta på obligationsmarknaden i USA. Där har ju varit hur mycket transaktioner som helst i början av året. Massivt köp. Så att... finns ju i alla fall gröna skott att obligationsmarknaden håller på att förbättra sig. Så att,
och jag tror att en mild vinter i Europa är ett viktigt faktor.
Jag fattar inte. Ja. Men för mig var det väldigt tydligt att gaspriserna upp, den här gick upp. Mm. Och då var det en risk på Tyskland. Och nu med elpriserna, eller gaspriserna är låga fortfarande, och vi kanske kommer igenom den här vintern utan några större störningar i industrin i Tyskland, så tror jag den här kommer komma ner faktiskt.
Väldigt,
jag hoppas det i alla fall.
Jag visste inte att de gick hand i hand.
Det var väldigt tydligt.
Du ska få ett diplom sen för dagens aha-upplevelse. Gaspriser och kreditspreadar och riskaptit, alltså hand i hand. Jag träffade faktiskt Jim Reed, ekonom på Deutsche, som var i stan häromdagen. Och han pratade om att det här milda vintervädret gjorde att Europa nu ser ut att klara sig undan, kanske en lågkonjunktur till och med, medan USA nog går in igen lite längre fram, så att Europa kanske rent av kommer att gå lite bättre än USA. Då får vi se hur det blir. Så har det ju varit på börsen hittills på senaste tiden, att europeiska börser har gått lite större.
Mycket bättre.
Mycket bättre. Men det beror väl mer på amerikansk tech och mjukvaru, Apple, Tesla och sånt.
Jag tror det, som Victor var inne på tidigare, mycket, man blankade nog Europa väldigt hårt. Och sen har man sett att elpriserna blev inte så dåligt, industrin tar inte så mycket stryk. Då har man kommit tillbaka in igen.
En konjunktur, vi ska gå till börsen snart, men en avslutande konjunkturspaning. Standard, man pratar mycket med ekonomer, med många ekonomer runt årsskiftet och ska alla ut med sina prognoser. Standardkontentan verkar ju vara att det ska vara väldigt stormigt första halvåret, sen ska det bli bättre på något sätt. Har du någon reflektion kring det?
Ja, nej, men precis. Det är ju konsensusuppfattning att första halvåret då är det väldigt dålig utveckling, och sen så ska det så att säga sakta förbättras. Jag tror, och nu, jag ska absolut inte utge mig för att vara någon makrospecialist, men jag tror att när jag träffar bolag ute nu så säger de flesta att nej, men det går ganska bra. Om du inte är kanske i en extrem del av ekonomin just nu, hustillverkare eller något sånt där som har en perfekt storm just nu. Men generellt sett så de bolag jag träffar, det går väl ungefär som vanligt, det går hyfsat bra. Så jag tror inte att vi kommer få se någon tvärstopp under första halvåret. Utan det kanske kommer bli mer successiv försvagning under 2023 utan någon superdramatik. Det är min gissning.
Man ska lyssna på ekonomerna och sen göra tvärtom. Alltså. Ja. En anekdot i sammanhanget är att jag läste också många analyser kring nyårshelgen som sa att oljepriset skulle fortsätta stiga och det har blivit precis tvärtom. Nu ska vi göra tvärtom och gå till Studio 2 där Emily står redo med lite börsuppdateringar. Varsågod.
Vi prövar igen. Tack Gabriel. Och det har väl sunat till lite på börsen får man väl ändå säga. Storbolagsindex är ner 0,3 och så breda då nästan 0,5%. Sinch är definitivt dagens draglok i OMXS30. Den stiger 4%. Har fått en höjd riktkurs från Carnegie var det väl till och med apropå att Victor är hos oss i studion. Upp till 70 kronor och det har vi varit en aktie som har varit väldigt pressad och den handlas nu kring sådär 50 kronor, kanske snarare 55 nu då efter den här uppgången. Så det finns lite uppsida uppenbarligen. Efter det då Kindreds istället då vinstvarning för fjärde kvartalet som jag pratat om. Avslutet visar då att det landar på sådär -17%. Det har hållit sig nästan konstigt stadigt just där kring 17%. Så att om det är någon som har räknat fram just varför så får den gärna meddela mig efteråt. Betsson och Kambi dras med i fallet. De är ner 5 respektive 3%. Och sen då Catena Media som går mot strömmen även om de inte riktigt är likadana. Det är inte ett affiliatebolag, inte ett bettingbolag. Men de ska ju återköpa aktier så att den stiger då 3% och blir bra mycket starkare än börsen också. Det är mycket staplar här på skärmen så jag tänkte jag ska förklara lite vad de är. Det här är liksom första stapeln här är det som händer idag, dagsrörelsen, det här är kurserna och den näst längst ut till höger här är alltså hur den har gått sedan årsskiftet, men det har ju varit ganska kort tid sedan årsskiftet, vad är vi på, 9:e börsdagen eller sånt där, så det här är också över ett års period och här kan man ju utkristallisera sig lite skillnader typ som Catena Media som har backat 50% på ett års sikt men är upp 35% sedan årsskiftet så det kan ju finnas lite lättnadsrally där att hämta också. SAS, samma mönster därigenom för ett år sedan eller på ett års sikt, ner 60% upp 10% nu då sen årsskiftet, men aktien handlas också till 50 öre. Stiger i alla fall idag på nyheten om att man kapar ytterligare kostnader med nya leasingavtal med flyguthyrare. Munters har istället fått en sänkt riktkurs och backar 4,5%. Samma sak där kan man ju se mönstret att den steg ju väldigt kraftigt under fjolåret så att den kanske ses som lite för dyr just nu, därför ner så där ungefär 4%. Volvo noterade jag var också på förlorarlistan idag, antagligen efter då att Tesla och Elon Musk har bestämt sig för att sänka priser och att det blir lite en mätare om vad som händer i fordonssektorn överlag. Volvo har ju också profilerat sig som att man ska bli mycket mer elektrifierad. Ner 5% idag, ner 41% på ett års sikt, men har ju också faktiskt börjat året ganska starkt och är upp sådär 6% istället. Sen tänker jag att om man kanske tänker sig inflationssiffran, kunde kronan stärkas eller försvagas? Inga jätterörelser, brukar i och för sig inte vara på valutamarknaden heller, men både dollarn och euron försvagas lite mot kronan. Dollarn kostar nu 10,38 vilket känns nästan som så hallelujah moment jämfört med hur det var i höstas. Och euron då kostar 11,27, det är ju fortfarande ganska ont. Medan den amerikanska långräntan har, här var också en intressant skillnad mellan just ett års sikt och sen årsskiftet. Den steg alltså nästan 100% på ett års sikt, eller har stigit nästan 100% på ett års sikt. Sen årsskiftet är den istället ner 10 och är nu på 3,45%. Och med det sagt så är de amerikanska terminerna också väldigt försiktiga. Det var inte jättemycket rörelse där. Och så tycker jag det sett ut de flesta börsdagar senaste tiden, typ under hösten. Så det kan alltid sluta med kaos ändå.
Kaos ändå, det är vårt förnamn. Eller ja, jag vet inte. Men intressant med Volvo, vi pratade ju faktiskt om personbilar mot lastvagnar nyss. Och så är Volvo ner 5%. Ett bolag som Emily inte nämnde i sin väldigt intressanta jämförelse på fjolår och i år, vilket har varit lite av ett tema i studion idag också, det är ju Hexatronic som gått som en raket förra året och nu är ner 20% på en månad.
Ja, men det är lite för. Det är en av mina favoriter och jag har svårt att se varför den gått ner så mycket. Det har varit vissa mäklare som har sagt att det är lite problem i Tyskland och det var någon amerikansk konkurrent som var ute och flaggade lite negativt. Men
Pareto justerade ner sina siffror häromdagen?
Ja, de höjde väl. De höjde den till köp häromdagen tror jag. Men aktien har gått jättebra så att det var ju en vinnare förra året och kanske är det en årsskifteseffekt. Men Jag tror inte att verksamheten går speciellt dåligt. Jag tror att det fortsätter gå väldigt, väldigt bra för Hexatronic. De har ju flaggat tydligt för att i Tyskland går det jättestarkt. I USA har de, som är deras största marknad nu, det är den bästa marknaden. De har högst lönsamhet i USA och de är väldigt positiva. Jag tror att det här är ett bolag som 2023 åtminstone kommer växa 30% eller mer. Och det är ganska stor skillnad mot många andra bolag faktiskt. Det här är ett bolag som fortfarande har en otroligt stark eftermarknad, eller slutmarknad, och fortsätter göra det jättebra faktiskt.
Blankat av hedgefonder var det någon som sa.
Ja, det är blankat av hedgefonder och det är alla möjliga olika rykten. Men om man tittar på det och man efter Q3 så var de ju jättetydliga att vi kommer fortsätta växa. De kommer öka produktionen, alltså produktionskapaciteten här i Hudiksvall med 30% i år. Det gör man ju inte för att det går dåligt, utan det gör man ju för att det går väldigt, väldigt bra. Så att jag tror, just tillväxtmässigt och marknadsmässigt så fortsätter det se väldigt bra ut för dem, det måste jag säga.
Glada miner i Hudik kan vi tillägga också.
Ja, men det tror jag. Ja.
Trevligt. Ska vi avsluta med lite New Wave som däremot inte alls går dåligt, varken på kort eller lång sikt?
Nej, det kan vi göra. Nej, men jag tycker att nu har vi pratat väldigt mycket om stora trender och det är lätt att man så att säga glömmer bort gammal hederlig klassisk bolagsanalys. Därför att det är ändå det handlar om. Är det här ett bra bolag? Har en bra ledning? Gör de ett bra jobb? För att det har varit lätt nu att konsumenten får det tufft. Vi ska undvika all form av exponering mot bolag som säljer till konsumenter. Men de allra flesta av oss, vi lever ungefär som vanligt. Alla är inte superbelånade eller påverkas jättemycket av det som händer just nu. Och i New Ways fall då, så är de ett otroligt välskött och fint bolag som det går väldigt bra för. Och de säljer då i huvudsak då sportkläder till inte superhöga priser. Och det påverkas inte jättemycket av konjunkturen, tror jag. Och det ser vi också i New Ways fall att det går väldigt bra för dem.
Det är lite fascinerande ändå. Vi pratar ju ändå om konsumentoron. Jag vet inte hur mycket som riktas mot konsument. Det mesta är väl till företag förstås. Men man har väl ändå en viss konsumentexponering?
Ja, absolut. Det har man i craft-varumärket, ja, då, som riktar sig mot oss konsumenter. Men där gör man då jättebra produkter som inte är superdyra. Och där finns det en efterfråga. Och jag tror också att den här motionstrenden kanske är fortsatt stark. Att vi fortsätter att röra på oss oavsett konjunktur och då är kraftvarumärket lite grann mitt i prick. Men till syvende och sist, Torsten Jansson gör ett väldigt bra jobb med New Wave och det är det viktigaste när man tittar på aktier. Gör de det bra eller gör de det inte bra?
Amen hörde jag här.
Ja, men väldigt amen faktiskt. Och det gäller ju även Hexatronic där Henrik Larsson Lyon som är vd där har gjort ett fantastiskt jobb och fortsätter göra det.
Och New Wave då är trots en väldigt fin kursutveckling fortfarande lågt värderat. Och det är liksom, i min bok är det viktigaste. Det här är ett bra välskött bolag som fortfarande är lågt värderat. Ja, då kan man äga den här aktien tycker jag. Även fast det så att säga, blåser lite surt där ute.
Är det ett microcap-bolag? Det känns lite stort i magen.
Sådär. Du har faktiskt helt rätt. Aktien har gått så bra så att det är på väg att passera så att säga, definitionen av vad som är ett microcap.
Måste du sälja då eller får du ha...
Nej, då får jag ha kvar den för att jag köpte det som ett microcap och sen har den gått så himla bra så att jag får fortsätta äga det. Och det kommer jag göra.
Ja. Ja, nu återstår inte så mycket mer än att tacka för kaffet och önska trevlig helg. Härifrån studion. Missa inte Börskoll klockan 14 förstås. Är vi tillbaka sedan på måndag igen i vanlig ordning och på di.se när som helst. Fredrik Skoglund, Viktor Henriksson och jag, Gabriel Mellqvist, tackar för oss och önskar en glad fredag. Vi hörs.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.